Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I skolan så skämtade alltid kille bara, har du montan eller?
Precis. Mm.
Eller ja, nu växte jag upp i Östergötland. Ja. Har du mensen eller? Ja. Vad är det med dig? Tredje gången så säger min dåvarande kille, men du, det här är ju den 25. Det är ju samma datum som förr. Och på lätten faller ner hos båda. Det här måste ju vara hormonellt. Hela Birgitta, hade hon en uppenbarelse eller var hon i klimakteriet?
Ja. Men Sokrates fruksan tippa som hällde en hel potta med kiss över honom.
Klockren.
Den enda som kunde få honom att hålla käften.
Mm. PMDS, ja.
Välkommen hit, Karin Adelsköld.
Tack snälla.
Välkommen.
Ja.
Jag tänkte att vi skulle sätta igång
så
någon
kul.
Gång. Du är här för att du är liksom ansiktet utåt för det som vi har som tema för våran podd. Nämligen PMS, eller då den värre varianten, PMDS. Mm. Har skrivit ett jädra bra förord också i den här boken. PMS, få hjälp med KBT helt enkelt. Mm. Hur är det att vara ansiktet utåt för PMDS? Om vi börjar där.
Ja, det är roligt. Är jag verkligen det?
Posterfiguren.
Ja, det kanske jag är. Men det känns bra. Jag är väldigt stolt och glad över det så här idag. Efteråt skulle man väl kunna säga. Eftersom det är så otroligt många som har haft så jättejobbigt med sin PMDS. Mm. Och det var ju av en slump som jag pratade om det offentligt och det växte och blev jättestort. Och jag...
När var det? Vad var slumpen? Att du...
Oj, hur långt bak ska vi börja?
Nej, men när, så långt du vill.
När öppnade du dammluckan? Liksom, till...
Offentligt så var det faktiskt så att jag hade en av mina skov då, som jag brukar säga, PMDS-skov, när jag mådde som sämst och satt och grät på flygplatsen i Bromma. Var på den tiden vi flög. Det var 7 år sedan. Mm. Och träffade på Alexandra Pascalido, som jag inte känner alls, men hon såg att jag satt och snyftade och hon sa, vad gör du? Och sa, ja, PMS. Strunt i mig.
Ja.
Så det var inget mer än så, men sen så är hon fast panel hos Malou i TV4. Och då hade de pratat om att de skulle ha en hormonvecka och Alexandra sa, men jag vet någon som är jättedrabbad. Hon satt ju grät på flygplatsen. De ringde mig och jag sa, aldrig i livet. Herregud, då jag tror att jag... var tvungen att tänka, men jag stod på topp, eller vad ska man säga. Ja. Jag gjorde väldigt mycket tv-program och jag fick sommarprat. Det var liksom allt det där året. Och tänkte att jag kan ju inte berätta att jag har den här åkomman, för då kommer jag ju aldrig mer få jobb.
Nej.
Så att jag sa nej. Och de...
Varför tänker man så? Att man aldrig mer ska få jobb för att man ska berätta om någonting som väldigt många kvinnor ändå drabbade av?
Det är för att man får utbrott, man blir en helt annan person en gång i månaden. Mm. Hur ska man kunna samarbeta med någon som berättar att man nästan får som en psykos en gång i månaden? Mm. Alltså det är klart att det känns ju inte kanske jätteattraktivt. Och jag hade ju bara vetat om det här ett halvår. Mm. Jag hade ju inte förstått att det var PMS eller PMDS, men... Sen ringde de igen och sen ringde Malou, tror jag, personligen, inte liksom hennes redaktion, och sa att jag tror att du kan göra en jättearbete här för andra kvinnor, för jag tror att det är vanligare än man tror. Mm. Och då bestämde jag mig för att göra det och pratade om det. Ja, men nu att man sitter i soffan där hos Malou och pratar om det i några minuter, men sen så, och sen åkte jag iväg på ett jobb, så jag satte mig på tåget. Och det var liksom, jag aldrig varit med om maken till gensvar. Alltså folk började ringa på min telefon, jag fick så 100-tals mejl. Jag blev helt liksom nedmejlad av kvinnor som kände igen sig. Och den här enorma frustrationen, sorgen... Ja, men... kaoset som de levde i och bara, ja men kan det vara det?
Ja, precis.
Och det är inte bara, det, är, det drabbar ju deras barn och deras anhöriga, hela familjen blir ju drabbad ju. Men hade du inte, du sa att du hade haft den här diagnosen, vad man ska säga, något halvår innan, men du måste ha haft problem med det genom hela livet, fast du inte vetat om det, eller?
Nej, för mig var det så här. Jag har aldrig haft humörsvängningar på det sättet. Jag har ett häftigt temperament, har alltid haft. Men jag har inte haft liksom cykliska humörsvängningar. Haft en väldigt lätt liksom mens där jag kanske har blivit, ja, men kanske lite känslig och ledsen och blödit lite grann, men inget problem. Och sen hade jag faktiskt, jag trodde att humörsvängningar hängde ihop med när man fick mens. Därför att i skolan så skämtade alltid killar bara, har du montan eller? Eller ja, nu växte jag upp i Östergötland. Ja. Har du mensen eller? Vad är det med dig?
Det är mycket mildare att säga det på skolska, på anländska på det.
Vad är det, kärring?
Har du lingonvecka eller?
Ja. Och sen så skaffade jag två barn, ganska tätt. Ett och ett halvt år emellan. Och den liksom perioden med små barn och det kaoset som uppstår, då är man ju väldigt svajig på alla möjliga olika sätt. Det slet på relationen såklart. Det var bara en kaostid och då började jag då liksom slå igenom också som komiker. Så att när jag ser tillbaka efteråt så kan jag ju se att jag har haft PMS då, som sen växte till PMDS. Men inte förrän jag separerade och det från barnens pappa. Det här kan säkert ha varit en påskyndande faktor, just PMDS. Men inte förrän jag träffade en ny man så upptäckte jag, och det var helt enkelt så enkelt att vi hade bara varit tillsammans i 3 månader och jag fick ett vansinnesutbrott på honom och i dess rätta bemärkelse började skrika, hota om olika saker, bete mig som en galning. Och då tyckte till och med jag så här, det är lite konstigt. Vi är ju superkära. Allt är ju jättebra. Varför vill jag hugga honom med kniv?
Precis.
Skrattar jag. Det händer en gång. Vi pratar om det. Gud, jag vet inte vad. Jag måste under press. Jag förstår inte vad det är. Det händer en gång till. Jag förstår inte vad det är. Det måste vara press. Jag bara, tredje gången så säger min dåvarande kille, men du, det här är ju den 25:e. Det är ju samma datum som förr. Och då, jag minns, nu får jag rys när jag pratar om det. Vi står på någonstans nära Expressenhuset där i Stockholm. När han kommer på det här. Och på lätten faller ner hos båda. Det här måste ju vara hormonellt. Vi sprang liksom tillbaka och började läsa. Och insåg, men herregud, PMS och PMDS som jag sen förstod att det var. Det händer ju runt ägglossning varje månad. Det kan komma uppstå efter man har haft andra hormonella påfrestningar på kroppen, det vill säga har fött barn. Eller som jag förstod ännu längre efteråt att jag var faktiskt var i tidigt klimakterium.
Ja,
och det var det också. Det kan också komma igång av stress och sådär. Så att bara för att man inte har värsta PMS när man är 14 och får mens och debuterar med det, så behöver det inte betyda att man aldrig får PMS.
Nej, men jag tänker ju också just det här med förstadiet till klimakteriet. Det är ju också någonting som vi är ganska dåligt informerade om, för det startar ju ganska tidigt ändå. Alltså från 34-35 och så tickar det på. Så den kombinationen med PMS, det förvärrar ju allting. Och det märker ju jag liksom, när man kollar tillbaks så är det så tydligt att jag har gått in i förklimakteriet. Tidigt och då blir det mycket värre.
Ja, och sen är det så att vi kan inte riktigt, det är olika ord man liksom svänger sig med, det är helt omöjligt att liksom veta vad det är som händer. Men klimakteriet är ju samma som övergångsåldern, det vill säga när man går från en vanlig cykel som man har haft i massa år till den nya. Och sen så blir det menopaus och då har man inte mens längre. Så klimakteriet kan ju hos många börja redan vid 30-35, precis som du sa. Men för de allra flesta börjar det ju runt 40. Men vi har någon bild av klimakteriet klimakteriet som gamla torra fnuskkärringar,
ja,
i 60-års.
Ja, men det är lite grann som där med lingonvecka eller hormontan.
Ja, alltså, exakt.
Det är kvar ett gammalt tänk och även liksom, ja, men, klimakteriet.
Klimakteriekärring.
Ja, precis. Förordet här i PMS-boken, det är ju ett mjölkpaket som åker rätt genom köket, in i väggen, det stänker, barnen står som fattar ingenting, och det slutar med att du sitter inne i garderoben, det luktar sur mjölk och du sitter och grinar, och barnen står i princip utanför garderoben och säger mamma, mamma. Det är ju en jättemörk bild, familjebild, och den är ju då cyklisk, kan man tänka, fast i olika scener. Det måste ju ha påverkat din relation till barnen jättemycket.
Ja, men det gjorde det, absolut. Men jag måste säga att det påverkade mindre när jag visste vad det var. Mm. Om jag ska räkna upp alla grejer jag gjort, det är ju liksom att börja bråka utan anledning, att ena sekunden så är det fine, nästa sekund exploderar. Mm. Det kan vara ljud, något de har sagt, att det luktar, att jag har tänkt att vi ska göra en sak och så blir det inte så. Och då är det ju med barn är det ju alltid att det inte blir så. Mm. När det var min kille då, det kan du också vara ett sätt han tittade på mig på som inte var bra, eller att han inte tittade på mig, att han gjorde något som jag sagt att han skulle göra förra gången och så gjorde han det och då var det fel. Alltså, man kan bara förklara det som ett enormt kaos. Mycket, för min del då, väldigt mycket ilska. Ilska och lite galenskap liksom. Mm. Väldigt ologiska saker som jag gjorde. Men sen precis efter det kom den enorma skulden, skammen, självhatet som är vidrigt när man plötsligt börjar gå upp för en, vad man har sagt, vad man har gjort, men sen också, hur fasen kan jag göra det här?
Nej, precis.
Hur kan jag göra det här mot dem jag älskar mest? Hur kan jag göra det här igen? Och då, jag hade väldigt mycket självmordstankar under den här tiden. Inte att jag hade gått så långt, men tanken var liksom, hur ska jag kunna motivera att leva när jag är så vidrig?
Så jag känner igen mig så. Det, ja. För det är svårt att, och jag tycker det här, som du säger, det efterbörden som kommer sen med ångest och skam och skuld, då är det en ytterligare stress igen, för då ska du lappa ihop allting. Mm. Så då kan du ändå inte vara dig själv och vara lugn, utan då ska du se till och liksom, du måste pay back time.
Ställa allt till rätta. Nästan överkompensera.
Ja, precis. Och sen så kommer det en vecka. Och då liksom har du landat i någonting och man tänker, gode gud, kan inte jag få stanna här? Är det så här det känns att vara normal? Mm. Och sen så börjar det maniska igen.
Ja, men det blir det. Ju också, det, ni då som har, ni hamnar ju i ett fängelse såklart, i egna kroppar. Men som nära anhörig, då, som äkta man eller familj, så blir man ju tagen som gisslan också i det här dramat. För det är som du säger, allting som ni känner inuti er själv projicerar ni utåt på omgivningen. Så om han tittar, så tittar han fel. Om han inte tittar, så är det också, så du har liksom ingen chans som omgivning.
Nej.
Du gör fel, du är liksom.
Och det är också intressant, förlåt att jag bryter, men det är ju de man står närmast som får ta mest. Att jag kunde ju fortfarande uppföra mig på jobbet. Jag kunde fortfarande sitta hos Malou och hålla ihop. Det är klart att det hände på jobbet också. Bland annat en gång när jag gjorde ett underhållningsprogram på SVT i direktsändning, det var lördag, och hade PMS. Och
alla tiders hits.
Ja! Och då var det, jag hade, tyckte jag, förvarnat redaktionen om att det här liksom kunde hända då. Men då blev det någon snedtänning där. På grund av någon klänning som var alldeles för kort och satt åt, som jag inte ville ha på mig. Och jag är ju inte alls så, att jag bryr mig inte så mycket om sådana där grejer. Men då fick jag någon stort utbrott där, och det var ju bara, de sa, det var ju 3:15 innan sändning, så de hade ju panik allihopa för mig. Som jag var med direktsändning på radio, bara, det är ju vadå, det var ju jättelångt kvar. Det var ju inget problem. Det hände, men annars så lyckades jag ju hålla det. Egentligen borde det vara tvärtom, man tar ut det på alla andra utom sin familj. Men jag tror att det handlar om just att man lägger all energi på någon slags överlevnad när man är utanför den zonen där man vet att folk älskar mig ändå. Så även om jag gör det här, så jag kan inte förklara det bättre.
Nej, för det finns ju någonting lite obegripligt, att man kan lägga band på sig själv. överallt annars, tills man kommer hem.
Mm.
Och då tar man sig liksom också rätten att slappna av och bara bränna på.
Nej, det är ingen rätt, det skulle jag inte alls säga.
Men
jag
tror verkligen för omgivningen blir det ju så.
Ja, just det. Det
kan du har klarat av att hantera alla andra, men när du kommer hem till mig, ja, men då tar du det rätten och bara blåsa på. Ja,
så tror jag verkligen man kan uppleva det. Jag tror mina barn tyckte också att det var märkligt att jag kunde liksom också, som såg mig ofta på tv och på nätet och sådär, ser så jävla glad och trevlig ut, och sen så kom jag hem och var en drake. Vi kallar det draken hemma liksom, för att förklara lite grann. Och det var ju fullkomligt oförståeligt för dem. Verkligen.
Och det är inte heller någon rolig bild, för då blir man också som en självuppfyllande profetia. Ja. Nu får jag bara draken. Nu är draken hemma. Ha, 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 och så, det är ju inte bra.
Jo, men för oss blev det bra, för att vi fick liksom, när vi insåg det här är PMS, jag började gå till läkare, insåg ganska snart att det här är nog PMDS som påverkar mitt liv på så många olika plan att det klassas liksom som en allvarligare form av PMS. Då, först så försökte vi hantera det här själva, men insåg väldigt snart att det här går inte. Eller vi försökte hantera det som ett personlighetsdrag snarare än en sjukdom.
Ja, och det är inte rättvist heller.
Och då, för att ingen av oss förstod.
Nej.
Och det, jag har ju lyssnat på er podd sådär.
Intressant.
Och jag tänkte på när Ann Söderlund var med, så sa hon så här: jag förstår inte riktigt min PMS. Jag förstår inte riktigt vad det är, jag förstår inte så här. Och samtidigt blev hon väldigt, väldigt arg på sin man Mattias, som inte förstår att hon har PMS. Och jag tror att det här är ett av problemen. Vi kvinnor förstår inte, då kan vi inte räkna med att någon annan förstår heller. Vad vi försökte då, vi satt oss vid köksbordet och så la vi korten på borden och så sa vi okej, vi har det här problemet. Och då döpte vi det problemet till draken. Vi har en drake som kommer in här typ en gång i månaden. Hur gör vi? Liksom, hur ska vi göra med det? Och där började vi någonstans hitta sätt att leva efter, som sen gjorde att vi faktiskt klarade det här väldigt bra, måste jag ändå säga. Vi överlevde på ett väldigt bra sätt, och med facit i hand nu kom till och med närmare varann. Och jag tänker på när ni har funderat på att ni inte märkte PMDS:en innan ni flyttade ihop, och hur skulle ni kunna göra annorlunda så? Jag tror att det låter jättekonstigt, men en av fördelarna ni har är att ni flyttade ihop tidigt. Det är mycket lättare att jobba med PMDS om man bor tillsammans och gör det tillsammans. Det är svårare om man inte liksom är tillsammans lika mycket. Man måste liksom skapa den här relationen tillsammans med den man har relationen med. Så ni hade kunnat vänta i 10 år sen flytta tillsammans. Ni hade ändå haft samma problem om inte du hade kommit i menopaus då.
Ja, precis.
Så det är väl möjligtvis det man ska vänta på.
Man vänta ut och
precis. Hör av dig om 60 år.
Plus.
Ja, precis. Nej, jag kan berätta för er. Vill ni veta hur jag har det nu? Eller ska det bli en cliffhanger?
Nej, vi tar en annan cliffhanger. Jag är för nyfiken.
Jag har ingen PMDS.
Är det sant?
Alls!
Va?
Men nu sitter du har ju en sambo, va?
Ja, nej, jag har en särbo nu också.
Du har en särbo nu också? Vad skulle han hålla med om det?
Jajamän.
Jajamän.
Det
berätta.
Ja, jag är i menopaus.
Åh gud, vad skönt.
För 46 år gammal så slutade jag ha mens.
Va?
Och det är ju alla som lyssnar nu som har PMS och PMDS står upp, applåderar, gör vad heter vågen och längtar efter denna fantastiska. Det tror man ju aldrig, man ska säga jag har inte mens längre, men det jag har ingen cykel. Så jag är ju jämn och stabil. Nej.
Och kom det naturligt?
Det kom naturligt. Och den vanligaste åldern i Sverige är mellan runt 50. Inte sällan, runt 47 kan man säga.
Det låter otroligt tidigt.
Varför vet vi inte det?
Nej.
Många alltså, som jag pratat med nu med forskare och sådär, hur kunde jag komma i den så tidigt? Så säger de, så tidigt är det faktiskt inte. 47, 48, 49 är inte helt ovanligt. Det är det ena. Och det andra är att man kan förskynda den på grund av att man stressar mycket. Och det kan vara så det har gått till för mig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag är så ny. Du pratar ovanligt lite idag, Giselle.
Ja, men du pratar ovanligt mycket. Jag tror så här, ni är två journalister som sitter här. Och du hamnar i ett så här... Ja, då var vi igång här, Karin Adelsköld. Och när du kör den så är det väldigt svårt. Och det där händer ofta på middagar, kan jag ju tillägga. Att jag inte... Normalt sett så pratar jag ganska mycket. Men efter att träffa Rickard så har jag märkt att jag intar någon sån här biroll.
Skönt, eller?
Nej. Under en middag när man märker det, då är det jävligt svårt att komma in. Men jag märker på dig till exempel, när du pratar med oss nu så har du ögonkontakt med bägge två. Och han kör ett. Just saying.
Jag så pratar ju så mest av alla här idag.
Ja, men det är ju meningen att du ska göra det. Du är vår gäst.
Men jag är också efter pandemin här helt svältfödd på publik. Jag står ju och upptäcker och kör stand-up i kassan på, när jag handlar mat. Plötsligt så står jag och underhåller. Det är ju hemskt.
Nej, men det, men, fast det
ska
samma
fråga
sak.
Min kille vad han tycker på middagar. Jag kan komma på ibland. Men gud, han har ju inte sagt
nej,
något.
Precis. Vad tyst
du var. Varför har han inte sagt nej. Något? Nej, jag vet inte vad jag ska säga.
Nej, men jag är ju, för mig, det är mycket möjligt att det handlar om att det är två medianyllen liksom så. Men jag är ju så genuint jävla nyfiken eftersom du är ju check in the box på allting som Giselle är. Och det är lätt att få höra någon slags facit från dig än att få det från Giselle. För då hamnar man i någon slags, du borde förstå, du borde författa och liksom... Det blir ingen bra kommunikation. Då är det lättare att prata upp liksom, så med dig.
Och jag tror att ni inte har hunnit göra än, att verkligen isolera problemet som ett problem som är gemensamt. När jag lyssnar på er podd så känns det som ni båda två nu säger och tittar strängt på er här. Att ni liksom försöker putta över på den andras planhalva. Ni står på varsin sida och kastar grejer. Ni borde liksom hitta en mitten där ni ställer er båda två. Vi pratade mycket om det här då i min dåvarande relation. Anders hade ju rätt att känna sig kränkt och ledsen och som ett offer. Och varför skulle han bli utsatt för just den här kvinnan av alla kvinnor i hela världen? Varför var han tvungen?
Ja, det är helt rimligt att ställa sig de frågorna.
Och jag kunde känna, varför skulle jag välja ett sånt här as som inte kunde liksom vara ett bättre stöd? Och hur fan kan han inte fatta att det här är inte mitt fel? Men alltså, vi kom ju ingen vart med det. Så att vad vi försökte göra istället var liksom isolera problemet och titta på det utifrån och sen titta på oss själva med mycket mer utifrån perspektiv också. Precis. Och säga så här, aha, intressant. Varför börjar jag skrika på Anders om de här sakerna som jag faktiskt också alltid tycker? Men varför går jag bananas över det? Vad är det egentligen jag håller på med? Och Anders fick säga, intressant. Varför känner jag mig som ett offer och tycker så synd om mig själv i den här situationen? Jag är ju inte en sån person egentligen. Jag vill ju lösa problem. Så där någonstans hittar vi vår ingång liksom till. Och då blev det som ett litet projekt.
Men kunde ni diskutera så förnuftigt även under PMDS-perioden?
Nej, absolut inte. Och då var det precis som jag tror många upplever i början, att man har den här ägglossningen, man börjar känna att det kommer igång. Nej, jag klarar det, jag fixar det. Pang! Wow, vad är det som händer? Bråk, stök. Men sen kommer, men gud, har jag gjort det här? Har jag sagt, nej gud, jag har gjort det där, förlåt. Åh, äntligen är det bra. Du, ska vi prata om vad som hände? Nej, kan vi inte bara ha det bra? Ja. Åh, jag älskar dig, jag älskar dig. Åh, bra, bra. Jag
känner igen dig. Jag har aldrig pratat om det som har hänt.
Nej. Så det första vi gjorde var att göra en handlingsplan för den värsta perioden. Alltså, hur gör vi då? Och då var det i detalj. Och detaljen var ofta så här att antingen så sa Anders eller min dotter sa: mamma, vi tror att draken är på gång. Eller något kodord så hade vi så här: jag tror att det är dags snart, du vet vad jag menar. Då fick jag inte säga: nej, det är det inte alls det. För det är bara att jag sovit dåligt, det är bara att jag... Utan då fick jag ta det och säga okej. Okay. Mm. Och då fick jag gå till min lista som var: saker Karin måste göra när det är dags.
Vi har ju fått en sånt litet schema nu av Juliette som var med i förra podden.
Ja.
Och det blir liksom som en mental spjälsäng.
Ja,
på något vis,
där vi, ja, du sa det i morse.
Ja, men för, om vi rör oss utanför den,
det är inte så dumt,
så sabbas hela kommunikationen. Så vi måste tillbaka till den här spjälsängen, som två bebisar, öppna frågor, och sen så har vi fått ett stoppord. Och det är väl liksom när draken är på gång, så ska vi säga stoppordet. Ska inte säga det, för då tar man liksom bort magin, försvinner.
Ja, men vad bra. Och det är häftigt. Och vi hade ju ännu mer än stoppord. Vi kom på att vi inte ens skulle prata eller så, utan vi bara sa: det här hände. Och då hade vi varsina listor sen. Då hade jag en lista som jag skulle följa. För min del så var det att jag måste hålla igång motionen då. Jag får inte äta för mycket socker, trots att det är det enda jag vill äta. Inte så mycket kaffe, det hjälpte mig väldigt mycket. Försöka hålla mig borta och inte vara för nära. Inte göra en massa saker eller boka in en massa grejer. För när man blir lite smått manisk, men gud, ska vi inte åka till Göteborg en helg allihopa?
Känner igen det där.
För sen hade ju min ex också en lista, och på hans lista stod det: se till om du kan att frigöra lite tid när det gäller de här sakerna. Och då var det kanske att hjälpa till med vissa saker som blev jobbigt, att säga vissa saker. Och för honom var det så, i början var det väldigt svårt: men varför ska jag behöva? Jo, därför att vi har det här problemet i vår relation.
Allting handlar ju, precis som du pratar om nu, det handlar ju inte om att man ska stå upp för sig själv eller minst han rätt, utan man får gå till kassan och betala lite grann och säga så här att ja, jag gör de här sakerna nu, för att om vi bägge två gör de här, även fast det tar emot, så uppnår vi ju någonstans ett resultat. Och det är ju resultatet bägge två vill ha.
Sen, vad som hände då, för att kommer jag kanske skrämma upp er lite, att hela våra liv byggde vi på den här cykeln som var ganska exakt på datum. Vilket gjorde att jag kunde planera för det, jag kunde till och med boka in jobb efter det. Till sist så lärde jag mig att separera så mycket från det, att jag utan omsvep kunde säga till en kund, alltså när jag skulle ut och uppträda, det här är en dag där det är jag inte... Jag kommer vara jättebra på scenen. Man blir väldigt bra på scenen när man är arg och utåtriktad. Men inför så kommer jag kanske vara ganska sur, så jag behöver vara i fred. Så det kunde jag säga, var inget problem. Men ju närmare man kommer att mensen slutar, desto mer kommer hormonerna spruta åt alla möjliga olika håll och bli... Så till sist, efter ett tag, så fick jag ju inte mens på kanske en gång var tredje månad. Ibland så fick jag två ägglossningar per månad. Ibland så fick jag inte alls några känningar vid ägglossning, och ibland så fick jag jättemycket. Till sist så kunde jag se något mönster, men var tredje ägglossning fick jag och fick jag inte. Och då blir det ju än svårare liksom att hålla koll. Å andra sidan, då hade vi kört in våra ganska hårdmallade system, som var att när någon sa din PMS är på väg, i början var jag så här: men det går ju inte, för att jag är ju inte... Tyst.
Back off.
Okej, okay, då har jag det. Då ska jag se till att boka in en massage.
Ja.
Är du glad att du har haft PMDS?
Ja, jag är nog glad för allt elände som har hänt mig. Jag ska inte säga glad, säga åh gud vad roligt det var. Tacksam då. Jag är tacksam för det, för det har lärt mig väldigt mycket. Ja, efter jag fått alla svar och brev och sådär så startade jag PMS-förbundet.
Ja, men det har vi inte kommit fram till.
Nej, men eftersom jag är journalist. Nej. Och det var ju för att vi måste organisera oss. Jag är ju gammal hippieunge, så att jag är så här, föreningsliv, åh vad bra. Och tänkte att nu ska vi också påverka så att man satsar mer pengar på forskning, att man gör mer liksom, konkreta saker. Kan vi samla mer information och så? Mm. Det blev ju ett problem. För vi var 12 stycken i styrelsen som hade PMDS allihopa.
Jag har gått och tänkt tanken, vad glad jag är att du säger. Det där är ju föremål för en humorserie.
Ja, och vi alltså, synkade ju direkt. Ja, och vad hände?
Jo, men ni synkar ju psyken.
Vi synkar ju psyken.
Ni umgicks mycket.
Ah, fy fan.
Ja. Och det blev ju...
För det är svårt att hitta när man söker PMS. Ja, det är lite någon Facebook-sida, men det finns inga konturer på det. Det
är men förbundet är fortfarande igång.
Det är ett Instagram-konto och Facebook-konto. Mm. Men det känns inte som att det är något kontor och fysisk...
Nej, men det är det inte. Så
här, hur är det på det jobbet? God morgon, Kerstin!
Men då kunde vi, i det här gänget kunde vi skratta väldigt tidigt, för då var vi också bara... liksom drakar som vi brukar kalla
det. Ofarligt drakar bland drakar.
Ja, men då var det alltid någon som var mitt uppe i det och absolut inte såg humor, men då kunde den också säga så här, det är inte roligt för mig nu, och då så då var det också okej. Men det blev ju hysteriskt roligt.
Förlåt, det kanske folk tar illa upp att jag sitter och kluckar.
Nej, men det är
ju
roligt.
Jag tycker att det är sagolikt roligt.
Vi missförstod varandra. Det blev fel. Ja. Någon var precis ute och bara, jag orkar inte med PMS den här veckan. Jag vill inte, jag kan inte göra det. Jag kan tyvärr inte skriva ut så. Någon fick frispel. Vad fan, det är alltid jag som gör.
Karin, vi gör en humorserie om PMS-förbundet såklart. Oh! Based on a true story. Bara en massa sketcher och liksom, fy fan vad bra. Och avdramatisera det hela.
Ja, men det tror jag. Jag tror det är jättebra. Gissa vem som var så kassör.
Nej, jag vet
mitt
inte.
Ex. Han satt där med
stackars, och herregud.
Han orkar bara ett halvår där faktiskt. Det kan man inte kräva.
Ja, men det är klart att i humorserien ska man ju ha en man som kassör också.
Jag såg redan andra mötet, så såg jag hur hans liksom käka spelade, hur han
tyst min mun så får du socker.
Tyst min mun så får du allt socker som de inte ska äta.
Nej,
här inne.
Precis, ja.
Nej, men det gick ju, och jag tror första mötet så var det just någon som hade med sig massa fika som var mitt inne i den här sockersugeperioden och bara, ja, vi ska ju egentligen inte, men alla bara, ja.
Ja.
Det gör vi.
Jag har köpt lite vinerbröd. Ja.
Och jag tänker också, jag kan också tänka, hur många världshändelser har det inte egentligen handlat om att det varit en kvinna i ett skov?
Ja.
För det ska man säga, jag har ju hittat på en PMS-metod också, som är passion, mod och självförtroende. I den här galenskapen, några timmar där, har jag också haft en väldigt bra drive att göra nya hemsidor och bra projekt.
Ja.
Och haft bra självförtroende.
Din maniska period.
Ja, jag har känt mig queen of the world.
Precis.
När jag lärde mig att kanalisera det här så blev det också bra saker. Men sen har jag också gjort massa galenskaper och utspel i sociala medier som jag fått äta upp i åratal efteråt.
Men det kändes bra just då.
Det kändes bra då, men då har jag tänkt på så här, hur många av de här sakerna, hela Birgitta, hade hon en uppenbarelse eller var hon i klimakteriet? Alltså inte förringa någonting, utan bara...
Ja, men Sokrates fruksan Tippa som hällde en hel potta med kiss över honom.
Klockren.
Den enda som kunde få honom att hålla käften.
PMDS.
Men varför tar man inte samma mediciner för PMDS som för bipolaritet? Är det för... Det är...
Det är
olika,
olika kemiska obalanser. Lite gör man ju det.
Jo, men det är ju lite samma. SSRI tar man ju i bägge, men säkert starkare styrka för bipolaritet. Det som är problemet tycker jag, för jag äter ju också SSRI. Det som är problemet är...
För de som inte vet...
Ja, förlåt. SSRI, det antidepressiva.
Ja.
Vi får ju då, när det här händer, så är det ju en del som man kommer på som svarar, och det är när serotoninet går ner. Och så vi tillför serotonin. Och man har ju också sett att samma synapser som reagerar i hjärnan vid Tourettes reagerar ju också vid PMDS. Och det kan man ju verkligen förstå. För man blir verkligen. Ju som att säga...
När vi avsöndrar gulkroppshormon så är det en del av de restprodukter som vi inte tål. Och nej, det precis. Gör också just det här ökade impulsivitet.
Ja, precis.
Så att det man forskar på nu då, mm. det man börjar testa är ju ett sätt att liksom blocka de synapserna så att man inte att man tål sitt eget gulkroppshormon bättre. Så med det sagt då, SSRI är ju bra, det funkar också när man är bipolär, men det är, vi kan inte äta det hela tiden. Oftast ger det bättre att sätta in det precis några dagar.
Exakt. Eller höja dosen.
Eller höja dosen.
Ja. Jag testade en gång att höja dosen och ligga kvar, och då hade den ju ingen funktion överhuvudtaget när jag väl kom in i ägglossning, utan jag måste sänka dosen så fort mensen börjar, så trappar jag ner.
Och det kan man väl säga också, att alla är så himla olika. För det är också hur vi mår och hur vi är och vad vi har i grunden. Så att det är därför också tror jag det är så väldigt svårt. Det verkar som bipolära diagnoser oftast funkar lite mer liknande än vad vi kvinnor funkar med PMS och PMDS-en. Och också jätteviktigt, aldrig hålla på att experimentera med SSRI själv. Nej. Allt ihop med läkare.
Ja.
Det ser jag också, folk som börjar med hormoner fram och tillbaka och beställer på nätet. Så här, gör inte det, därför att alla är olika. Och det blir er nästa spännande resa med klimakteriet då, när det verkligen kommer in. Du är ju i det, men det är ju liksom nästa steg. Och det här kommer ju mattas av för dig. Och sen så kommer det nya liksom, saker du måste...
Ja, men det som jag känner med klimakteriet, när det nu börjar lite grann, det är ju en annan typ av sorg. Det är någon sorg, något vemod man går in i som inte jag haft tidigare. Lite så här, ingenting. Och sen baksidan med SSRI... Det är ju att man blir mer... Alltså, det botar ju inte.
Det hugger topparna.
Ja, det hugger topparna, exakt. Det hugger bort isberget på havet, liksom, så inte de... Men under så är ju tjocka isberget kvar. Men de här fruktansvärda topparna hugger det bort. Och sen så känner man lite grann ibland... Man förlorar ju en del av sin personlighet, det här att man kan...
Ja.
Det kanske
jag tyckte
inte är.
Det var
och
billigt
sexet,
pris också.
Jag. Ja, det är det. Absolut.
Sexet är ju tråkigt.
Ja, det är svintråkigt.
Men det finns säkert något sköjigt man kan...
Ja, nej, men man måste ju öva på det och lära sig. Så det är ju liksom någonting som man måste också vara öppen med i relationen. Så man inte sitter där i skamvrån och tänker sig, gud, jag har inte varit kåt på ett halvår nu, men... Utan att man
sexet
pratar
är ett billigt
om det.
Pris, även för oss män, skulle jag säga.
Ja, nej, men nej, men alltså...
Det, om man tar bort det... För att få lugn och ro.
Ja, men man behöver inte ta bort det, utan det är ju mer att man måste samtala tillsammans. Det här måste du göra med mig för att det ska funka. Liksom. För helt plötsligt så får jag i alla fall ett helt annat sätt att bli tillfredsställd på.
Och det är kommunikation igen det där med så här, jag har inte lust, det beror inte på dig, utan det beror på mig. Alltså, jag har hormoner som spökar och det är ju... Ja. Jag älskar ju att komma i klimakteriet och menopaus nu. Alltså det är ju, jag är varm, jämnt. Mm. Jag har fått massa lust. Det är också så här, vad är för jävla skitsnack om menopaus? Att man blir en torr fnöske när man inte har mens längre.
Nej,
det är underbart. Jag kan inte bli gravid. Jag har ingen PMS. Jag är varm jämt.
Du är fri.
Jag har inte haft vinterjacka på flera år.
Ja, det är bra. Spara in på dunjackorna.
Jajamän. Jag tycker det är underbart.
Vad enormt härligt att ha det här.
Ja, fantastiskt.
Lärorikt.
Helt fantastiskt, ja.
Tack för att jag fick. Lycka till på er resa. Det här
du,
kommer
du får komma
bli
tillbaks.
Jättebra.
Ja, du ska absolut komma tillbaks. Men jag tänker för alla de som lyssnar nu. Man letar ju, och det är därför man beställer de här preparaten på nätet. Och man är ju desperat, och speciellt efter ett fett skov. Då är det ju bara internet liksom. Nu måste jag få hjälp. Det här klarar jag inte av en gång till. PMS-förbundet... Kan man kontakta er?
Jag är inte med i förbundet längre.
Du är inte med?
Nej. Eftersom jag inte har PMS längre. Mm. Och där kände jag lite...
Är du utesluten eller?
Jag blev utesluten.
Det som råtar i eller round circle.
Ja, men jag tål det bästa. Nej, men där kände jag nog att nu måste jag gå vidare för min psykiska hälsa. Då hade jag varit engagerad och jobbat så mycket mer. Det var ju lite skönt att slippa vara i verksamheten. Men... Jag tycker att man ska läsa på så mycket man kan, men verkligen hålla koll på att man läser på seriösa sidor. Mm. Det finns väldigt många sammanslutningar på Facebook där det sprids otroligt mycket metoder som inte är helt forskade på och sådär. Gör inte det, utan kontakta, ni kan gå in på PMS-förbundet och se vad de erbjuder. De har en del kurser och helger och så ibland. Läs på seriösa sidor som har medicinsk liksom erfarenhet. Mm. Och det man ska börja, man lyssnar nu och tänker, men gud, det är det jag har så. Börja skriva dagbok. Mm. Det är det absolut viktigaste, eller i en app. Hur mår jag idag? Vad är jag i cykeln? Mm. Efter 3 cykler så kommer du se mycket mer var du är någonstans. Och sen bara börja prata om det. Mm. Gå till gynekolog och be om hjälp. Många kan alldeles för lite. Mm. Då är det bara att försöka be om hjälp igen. Och säga, finns det något råd och tips? Sen är det ju så här, det går inte att mäta om man har problem med hormoner. Alla är olika, alla olika uppsättning och olika yttre påverkan. Mm. Så att lägga om kosten så mycket man kan och orkar. Mm. Motion menar jag, promenader. Mm. Och sen försöka andas och tänka att det kommer gå över, man är inte ensam, det går liksom att lösa.
Jag var i kontakt med, vi fick ett jättelångt fint mail eller meddelande från en som jag trodde var en kvinna som skrev om hur mycket identifikationen i podden och bla bla bla. Så visade sig att det var en man och jag tände till direkt och bara, man ville ha någon slags manlig gemenskap i det här. Och då visade sig att de var ett gäng killar på 15-20 pers som hade en WhatsApp-grupp. Jag har inte gått in i den gruppen, men, och då skrev han att för han hade upptäckt det här hos sin fru, att det var cykliskt. Men hon vägrade inse det. Och han följde henne i någon female forecast och tipsade mig om 2 appar och sådär. Om man nu som kvinna inte vet om att man har det här, hur, eller fattar det, hur ska man liksom...
Ja, då ska man ta upp det vid en bra period och också prata på ett sätt som inte är anklagande. Det vill säga att jag tror att du kanske lider av det här, och om du inte tycker det är så jobbigt så påverkar det mig mycket, och jag är orolig för dig och jag blir orolig för oss. Kan vi göra någonting åt det här tillsammans? Jag startade en Facebookgrupp som heter Vi som lever med PMS och PMDS, som har blivit ganska stor. Och tanken med den är att både kvinnor och män kan vara där. Där blir det oftast bråk av förklarliga skäl. Många har PMDS och PMS som är där. Många tycker att här får inte män vara så. Så då vet jag att det är några män som har skapat en egen grupp. Vi som lever med kvinnor som har PMS och PMDS.
Det splittras upp hela tiden.
Ja, men de grupperna kan ju vara bra. Ja. Och just att ta en sån här fråga med andra män. Hur gjorde ni? Vad funkar? Vad funkar inte?
Om man som kvinna känner att en gång i månaden så hatar jag hela min familj, då kanske det är ett tecken på att man ska söka sig inåt och kanske inte producera utåt.
Första tecknet är nog att ta reda på om det är hormonellt, för jag tror att många kvinnor som får den känslan, gud, jag hatar alla, och vad är det för fel på mig, jag är en hemsk människa, jag mår, och då börjar man stressa upp sig, och vad händer då? Man mår ännu sämre och hatar ännu mer. Så jag tror att första så här, är det PMS? Är det hormonellt? Börja där, och sen kan man då börja rota yttre förändringar, inre förändringar.
Men det är ju det här att föra dagbok.
Föra dagbok
är skitviktigt.
Vilket är väldigt lätt idag, om man inte vill skriva så finns det emojis när man bara trycker in hur man mår, så slipper man hålla på ägna tid åt det om man inte har orkar.
Jag håller på att kissa på mig.
Ja, jag med. Ja, men du får gå först, Karin.
Bättre sätt att avsluta ett avsnitt.
Tack.
Tusen tack.
Jag vågar inte resa mig upp nu.